Ja, nu är det så lyckligt att Lennart har redan läst alla de bibelord som jag hade tänkt att läsa. Sagt ungefär det jag tänkte säga också, så att jag tänkte att jag skulle ta med den där trons vila som han hade vänligheten att sluta det hela med. Jag tänker dock inte lägga mig på rygg. En viktig del av tron handlar ju om vad som är, ska vi säga, huvudsak och vad som är bisak. Jag blir bekymrad när jag ser att det finns förkunnare som åker världen runt för att hela det sjuka. Förstå mig rätt, det är inte fel att hela det sjuka. Men på något sätt sätter man fokus på fel saker. I mitten på 80-talet var jag ganska mycket uppe i Värmland. Och då grasserade ju trosrörelsen som mest. Och då levde ännu Frank Mangs. Så jag frågade honom om jag fick besöka honom, och det fick jag väldigt gärna. Han bjöd på köttbullar. Och när vi kom till kaffet ungefär så frågade jag honom: det här med trosförkunnelse nu, du är ju väl den enda i Sverige nu levande person som har sett en riktig väckelse. Är det här en väckelse?
Nej. Nej.
Varför inte det då?
Inga tårar, ingen omvändelse.
Sen var jag färdig med det. Jag har tänkt ibland så här att helandets gåvor kanske är de nådegåvor som ska resa minst. Därför det är på något sätt fel när man har ett mirakelmöte, sen går ut och sätter sig i ett flygplan och åker därifrån. Man ska ju finnas till hands för dem som inte omedelbart blev helade. Det finns någonting som är centralt och någonting som är perifert. Även om allt är viktigt. Jesus använde mycket stor del av sin tid åt de sjuka. Och det märkliga är, tycker jag, att han inte ställde sig på en sten, tittade ut över 4000 män jämte kvinnor och barn och sa att här finns nu 8 stycken som har prostatacancer, ni är helade. Och här finns nu 17 stycken som har åderbråck, ni är också helade. Utan på något sätt var det hela tiden den personliga kontakten. De fick inte ens tid att äta, står det. När vi läser aposteln Paulus så är det ju underligt nog så att det finns väldigt mycket som vi förstår hörde till hans tjänst som han inte skriver ett ljud om. Eller nästan inte ett ljud. Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag, läser vi Apostlagärningarna 19. Han drev ut onda andar och de visste minsann vem Paulus var. Jesus känner jag och Paulus är mig och bekant, men vilka är ni? Och man kunde ju tänkt så här att jaha, han skulle ju naturligtvis skriva sida upp och sida ner om att man kan lösa alla problem med att driva ut djävulen ur plånboken och så vidare. Inte ett ljud, ingenting. Utan så fort man ska citera Paulus så blir det ju några stackars verser i Efesierbrevet 6. Det är liksom det enda. Varför det? Jo, därför att han hela tiden håller på med det som är centrum. Frälsningen. Och på samma sätt är det ju överhuvudtaget med kraftgärningarna. Han skriver att det hör till hans tjänst, men han ger ingen undervisning om det. Så här står det i Romarbrevet 15, verserna 17-19. Det är alltså i min tjänst inför Gud som jag kan berömma mig i Kristus Jesus. Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har utfört genom mig för att hedningarna skulle föras till lydnad genom ord och gärning, genom kraften i tecken och under, genom andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring ända till Illyrien överallt predikat Kristi evangelium. Det är allt han skriver om kraftgärningar. Och det är ju ett litet givakt att tänka på det här. Galaterbrevet innehåller ju nu, ska vi säga, nästan det en av de mest upprörda texter vi kan hitta i Bibeln. Om jag skulle sitta här idag och säga att alla som inte undervisar som jag ska vara under förbannelse, så tror jag de flesta av er hade rest på er och gått hem. Men Paulus skriver faktiskt så. Och det som är så att säga centrum i Galaterbrevets förkunnelse, det hittar vi i 5:e kapitlet. Jag läser där verserna 13-18. Ni är kallade till frihet, bröder. Använd bara inte friheten så att den onda naturen får något tillfälle, utan tjäna varandra i kärlek. Ty hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Men om ni biter och sliter i varandra, se då till att ni inte blir uppslukade av varandra. Vad jag vill säga är detta: vandra i anden, så kommer ni inte att göra vad köttet begär. Ty köttet söker det som är emot anden, och anden söker det som är emot köttet. De två strider mot varandra för att hindra er att göra det ni vill. Men om ni leds av anden står ni inte under lagen. Vi är kallade till frihet. Ska man behöva kalla folk till frihet? Ja, tydligen. Det beror ju lite grann på vad man blir fri ifrån och vad man blir fri till. Det är ju inte säkert att vi menar riktigt samma sak här i Galaterbrevet som kanske i många andra sammanhang. Ni är kallade till att göra vad ni vill. Utan det kanske blir en annan sorts frihet som vi ska titta lite grann på. Nu har det ju ofta sagt som Paulus att han var en förfärligt svartvit gubbe. Han kände bara till vitt och svart. Ingen gråskala däremellan. Och det hänger ihop med de två träden i lustgården. Därför att antingen är det liv eller också är det död. Antingen är det rättfärdighet eller också är det orättfärdighet. Halvrättfärdighet finns inte. Och jag kommer att tänka på den gamla vitsen med en karl som kommer in, står på ett kontor med fullt med bandage och gips och så här, och så säger han: jag råkade halvt om halvt köra ihjäl mig, så nu undrar jag om jag kan få ut halva min livförsäkring. Utan det är en fråga om liv eller död. Paulus har nu en underbar förenkling. Han skriver så här: hela lagen är uppfylld i detta enda bud, och du ska älska din nästa som dig själv. Det räcker. Och gör man det, så behöver man inte bekymra sig så mycket. Nu gör vi som bekant inte det. Utan ibland så hör man den här kommentaren att vi får först använda resten av det här livet till att lära oss älska oss själva. För vi hatar oss själva, eller vi föraktar oss själva, eller vi ser ner på oss själva, eller vi tycker inte om oss själva. Eller som en kvinna jag hade till själavård som brukade säga, jag vill inte ha mig. Bra uttryckt. Men är detta en fråga om att man inte älskar sig själv? Jo, det gör man. Men man skulle gärna vilja kunna tycka om sig själv också. Men man sätter ju sig själv i första rummet. Det gör man ju fortfarande. Och när Paulus då skriver så här att om ni vandrar i anden ska ni inte göra vad köttet har begärat sig till. Så hänsyftar han ju på ökenvandringen. Molnskyn, eldstoden som gick före och som dirigerade vart man skulle gå och när man skulle gå. Och som Mose kunde tala med och få besked av. Och på det sättet så behövde man inte ta det fulla ansvaret för sitt liv, utan man kunde leva i ett sorts barnaskap, kan vi säga. Nu kan man naturligtvis göra det också till ett slaveri. Hjälp, jag vågar inte gå ut på en promenad idag utan att fråga Herren först. Får jag lov att ta leverpastej på smörgåsen, käre Gud? Men vi var alltså kallade till frihet. Johannes berättar i sitt evangelium om ett tillfälle när Jesus erbjöd frihet till en samling som människor som just hade kommit till tro på honom. En liten stund senare skulle de plocka upp stenar för att döda honom. Men det står så här, Johannes 8:30. När han sa detta kom många till tro på honom. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom: om ni förblir i mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, och ni ska förstå sanningen, och sanningen ska göra er fria. De svarade honom: vi är Abrahams barn och har aldrig varit slavar under någon. Hur kan du säga att vi ska bli fria? Jesus svarade: amen, amen, säger jag er. Var och en som gör synd är syndens slav. Slaven bor inte kvar i huset för alltid, men sonen stannar där för alltid. Om nu sonen gör er fria, blir ni verkligen fria. Jaha, här fanns det nu människor som fick ett erbjudande om frihet och de tyckte de var fria. Vi är ju inga slavar, säger de. Och Jesus försöker förklara för dem, som jag nämnde förut, så slutar det med att de vill ha ihjäl honom. Så att den här friheten kan vara värd att utforska lite grann. Vad är det för sorts frihet vi lever under? I Korint hade man lustigt nog begripit mer än vad väldigt många av oss har gjort om friheten. Jag ska läsa i första Korinterbrevet i det 6:e kapitlet, verserna 9-12. Vet ni inte att inga orättfärdiga ska få ärva Guds rike? Bedra inte er själva, varken otuktiga eller avgudadyrkare, varken äktenskapsbrytare eller de som utövar homosexualitet eller de som låter sig utnyttjas för sådant, varken tjuvar eller giriga, varken drinkare, förtalare eller utsugare ska ärva Guds rike. Sådana var en del av er, men ni har tvättats rena, ni har blivit helgade, ni har förklarats rättfärdiga i Herren Jesu Kristi namn och i vår Guds ande. Allt är tillåtet för mig, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet för mig, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Ja, det är ju det märkvärdiga när man blir förklarad rättfärdig eller adopterad in i Guds familj. Att hör man till familjen så hör man till familjen. Du slänger inte ut dina barn för att de spiller på duken. Eller råkar slå sönder en fönsterruta. Utan de är ju dina barn. Och det gäller ju även om du har adopterat dem. Och så är det ju också med Gud. Så i Korint så hade man detta som en slogan. Allt är tillåtet för mig. Ja, säger Paulus. Gud råder inte över sina barn med hjälp av straff. Utan han vill regera över dig och mig med hjälp av nåd. Det är viktigt. Men det där som förut var förbjudet och bestraffat, det är fortfarande farligt. Och det kan fortfarande leda till att något får makten över ditt liv. Var och en som gör synd är syndens träl, eller kanske möjligen blir syndens träl. För det finns så väldigt mycket som man kan fastna i det här livet. Paulus nämner ju några saker här. Otukt, avgudadyrkan, äktenskapsbrott, homosexualitet, stölder, girighet, dryckenskap, skvalleraktighet. Och det märkliga med de här sakerna, det är ju just att man kan fastna. Om vi tänker oss girighet, så kan ju det leda, den uppstår ju oftast hos människor som har mycket pengar. Och kanske en viss fallenhet för affärer. Och rätt vad det är, så slår girigheten klona igen. Och då inträffar det märkliga att den girigheten alltså blir någonting som man inte kan avsäga sig. Den blir också någonting som äter upp allt annat i ens liv. Nyttiga och goda intressen som man kanske hade från början bleknar bort. Det är bara pengar som gäller. Och det som kan köpas för pengar, varje år en större segelbåt, varje år en finare bil. Och så småningom så börjar man att förhandla till sig sådana bonusar eller sådana fallskärmsavtal eller vad det nu kan vara, så att vanligt folk undrar vad gör de av pengarna? Vad ska man så mycket pengar till? Och när drevet kommer och jagar en så att säga från plats till plats, så undrar man, vad var det som fick vederbörande att ta sådana risker? Ja, det var girigheten. Du ser samma sak när det gäller alkohol. I början så kan man ta sig ett glas och det är bra med det. Så småningom tappar man kontrollen. Man kan inte längre själv bestämma hur många glas man ska ha i sig, utan man dricker tills man slocknar. Och det som också händer, det är att allt annat läggs under spritens välde. Det är bara spriten som gäller. Eller om du drabbas av spelmani. Du kanske har slunkit in på kasinot i Göteborg. Eller på Åbyfältet. Och i början så kan det vara lite avkoppling någon gång ibland. Så småningom går hela ditt liv ut på att spela. Du behöver inte ens gå till kasinot. Du kan sitta hemma vid datorn. Det finns ju många som sitter vid datorn och spelar tills de kissar på sig och de märker det inte. Därför att här gäller det att trycka snabbt på knapparna. För att man ska kunna vinna över någon som sitter i Australien och kissar på sig. Men det är alltså viktigt att vi konstaterar detta som Paulus inleder 8:e kapitlet i Romarbrevet med. Att så finns nu ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Gud råder inte över sina barn med fördömelse. Inte med skam och inte med hotelser. Men det här betyder ju också att det är du själv som måste se till att du inte fastnar i diverse saker som är farliga och som kan binda dig. Det vill säga, Gud hjälper gärna till. Du kan inte i egen kraft hålla dig fri. Men om du själv börjar att etablera dig i sexbranschen eller i spritbranschen eller något annat, så skulle vi väntat oss att Gud omedelbart skulle dyka upp och säga att nej, så här får du inte göra. Men det gör han inte. Han väntar tills du ber om hjälp. Det är därför som många välkända predikanter rätt vad det är ertappas med båda händerna i syltburken. Det kan vara pengar, det kan vara sex, det kan vara allt möjligt. Men jag brukar säga att djävulen behöver ju inte förnya sig särskilt mycket, utan han kör med ett litet fåtal grepp och kommer väldigt långt med det. Men om vi bara tar en liten uppräkning här på sånt som man kan fastna i. Förtal, skvaller, snatteri, anorexi, bulimi, spelmani, arbetsnarkomani, pyromani, intrigmakeri, maktlystnad, mytomani, alltså att berätta lögnaktiga historier om sig själv, kontroll, hustrumisshandel, kriminalitet, missbruk av alkohol eller droger, sexmissbruk, jakt efter lycka, framgång eller berömmelse. Du kan naturligtvis lägga många olika saker till den här listan. Plötsligt förstår vi att det ligger ett djupt allvar i det här som Jesus säger, att var och en som gör synd, han är syndens slav. Det finns väldigt många olika sorters slaveri som vi kan fastna i. Och som upptar en stor del av själavården. Eller, om du så vill, psykiatrin. Det är ju inte alltid som man får mytomaner till själavård. Men mytomanens anhöriga kommer kanske oftare. För att det är svårt, i praktiken nästan omöjligt, och leva ihop med en människa som man inte aldrig vet om det är sant det han säger eller ej. Ni är kallade till frihet. Ni är kallade till frihet. Alltså att komma ut ur de former av slaveri som hotar att binda oss och hotar att förstöra våra liv. Hela lagen är uppfylld i detta enda budord: du ska älska din nästa som dig själv. Det brukar sägas ibland att när fan blir gammal så blir han religiös. Det hänger ju ihop på så vis att när man är ung så vill man bli fri. Och då betyder frihet att man vill slippa ta hänsyn till andras önskemål. Jag vill bli fri, säger man. Det vill säga från morsans tjatande och från farsans besvärliga kommentarer. Ibland vill man bli fri också inom sitt äktenskap. Det är väldigt vad kärringen gnatar där hemma. Men vi ska ju upp i allsvenskan. Vi måste ju träna. Så småningom går det upp för en att den friheten sågar alla relationer. Och vi kan definiera begreppet synd som någonting som förstör relationer. Som gör oss till ovänner, som splittrar oss. Förstör våra liv. Och med vars hjälp vi förstör också varandra. Och när man har gjort sig till ovän med tillräckligt många och blivit övergiven av tillräckligt många, så börjar man ropa på frihet. Jag vill bli fri, säger man då. Och då har fan blivit gammal, som sagt. Därför att då önskar han en annan sorts frihet. Friheten att kunna leva i gemenskap med andra. Friheten att kunna ta emot ett förtroende och kunna ge ett förtroende. Därför tron är grunden för våra relationer. Om vi inte litar på varann, om vi inte tror på varann, om vi inte är ärliga mot varann, så blir inga relationer möjliga. Tron är alltså inte en sorts sprickfri övertygelse där man är så säker, så säker, så säker. Eller där man vet att man vet att man vet. Utan tron handlar om relationer, att vi litar på varann. Synden förstör relationer. Tron är förutsättningen för våra relationer. Och det är inte så att Gud sitter i sin himmel och kräver tro av dig och mig för att vilja släppa in oss i paradiset. Utan tron är en del av frälsningens gåva. När man bränt alla skepp och sprängt alla broar, så kan man få tron som en gåva. Relationen till Gud. Få tillbaka relationen med medmänniskorna och med sig själv. För du vet, om vi nu tar alkoholisten som ett enkelt exempel. Han har ju tappat relationen med sig själv. Han är ju inte längre den han var skapad att vara. Utan han har fått en avgud i sitt liv. En avgud på flaska. Och det är den som formar hans identitet. Det hör man till och med på rösten. Gud har ritningarna till dig och mig. Det är underbart. Det betyder att vi kan visserligen förlora vår identitet när vi går in i olika former av slaveri. Men vi kan få den tillbaka. Ni är kallade till frihet, bröder. Och det här är ju alltså mittfåran i den kristna tron. En fråga om frihet. Där Herrens ande är, där är frihet. Frälsning betyder att bli fri från slaveri. Nu var det ju så här trevligt i Galatien att där bet man och slet i varandra. Och då kanske du tänker så här att ja, men det är ju i Galatien då jag bor. Det är ju den församlingen jag tillhör, för det här äter vi på varann. Och då får vi kanske titta lite mera på själva Galaterbrevet. Det är ju ett av de tidigaste breven som Paulus har skrivit. Man är inte riktigt säker på när det är skrivet, men det är en god gissning att det kanske är ett av de allra första breven. Och då rör vi oss omkring år 50 efter Kristus. Eller om du så vill, år 20 efter Golgata. Tänk så fort det gick. 20 år. Och så blir det en sån konflikt att man börjar förbanna varandra. Och Paulus går ju ganska rakt på sak. Efter en kort inledande hälsning så skriver han så här. Första kapitlet 8 och 9. Men om det än vore vi själva eller en ängel från himlen som predikade evangelium för er i strid med vad vi har predikat, så skall han vara under förbannelse. Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång. Om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse. Kan man göra så? Vad hade hänt? Jo, Paulus hade ju lämnat Galatien. Och så hade det kommit judekristna missionärer. Det är lite oklart om de kom ifrån Antiochia eller från Jerusalem, men det spelar ju ingen större roll. De hade kommit och sagt att det var ju givetvis jättebra att ni har fått ta emot den helige ande. Det är underbart. Men nu måste ni gå vidare genom att omskära er och genom att hålla lagen. Och så hade man fått människorna att tro att man kunde, som sagt, komma vidare. Man kunde fördjupa sig, man kunde mogna ytterligare, det kunde bli ett snäpp högre. Och så gjorde man ett tillägg till andens gåva. Jag brukar säga så här att om vi lägger någonting till Kristus, Kristus plus grönsaker, Kristus plus liv i kollektiv, Kristus plus helande, Kristus plus någonting, så är det underligt vad fort Kristus kommer i skymundan. Efter ett tag så är det bara grönsakerna kvar. Och man kan ju undra, varför blir det så? Det har med syndafallet att göra. Ni kan bli som Gud. Men det var de väl? Nej, det var de inte. De var Guds avbilder, eller rättare sagt, de var skapade i Guds avbild, som det står. Guds avbild är Kristus. Men att bli som Gud, det är att bli hans jämlike. Och det är i sin tur att göra honom onödig. Jag kan själv. Jag vill själv. Jag vill inte höra talas om dig. Vår tragedi, kristenhetens tragedi, är att vi tror att rättfärdighet är detsamma som perfektionism. De har inget med varandra att göra. Rättfärdighet och perfektionism är varandras motsatser, inte varandras likheter. Fariseerna på Jesu tid stod för perfektionismen. Och de grälade ständigt med Jesus. Och Jesus med dem. Och det finns bara en enda farisé i hela Nya testamentet som beskrivits som verkligen omvänd. Och det är Saul från Tarsus. I Apostlagärningarna 21 berättas det när denne Paulus, som han nu kallas, kommer till Jerusalem med en gåva till de fattiga. Och så möter han då Petrus och Jakob och grabbarna. Och så säger de att tiotusentals har kommit i tro och alla håller det strängt på lagen. Det var inte så många som hade omvänt sig. Paulus gör nu klart för vännerna i Galatien att han egentligen hade ganska lite med Jerusalem att skaffa. Och det har länge förbryllat mig, och det kanske det har gjort för dig också. Vi läser en bit ur första kapitlet 11-24. Jag vill göra klart för er bröder att det evangelium som jag har predikat inte kommer från människor. Jag har inte fått det eller lärt mig det av någon människa. Jag har tagit emot det genom en uppenbarelse från Jesus Kristus. Ni har ju hört hur jag tidigare uppträdde som jude. Hur jag ytterst våldsamt förföljde Guds församling och försökte utrota den, och hur jag gick längre i judendom än många jämnåriga i mitt folk. Mer fanatiskt än det ivrade jag för mina fäders stadgar. Men han som utvalde mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son i mig för att jag skulle predika evangelium om honom bland hedningarna. Jag brydde mig då inte om att genast fråga människor till råds. Jag for inte upp till Jerusalem till dem som var apostlar före mig, utan jag begav mig till Arabien och vände sedan tillbaka till Damaskus. Först 3 år senare for jag upp till Jerusalem för att lära känna Kefas, och jag stannade hos honom i 15 dagar. Någon annan av apostlarna träffade jag inte, bara Jakob, Herrens bror. Det som jag här skriver till er, det skriver jag inför Gud. Jag ljuger inte. Sedan kom jag till trakterna av Syrien och Cilicien. Men jag var personligen okänd för Kristi församlingar i Judén. De hade endast hört sägas: han som tidigare förföljde oss predikar nu evangelium om den tro han förut ville utrota. Och de prisade Gud för min skull. Varför i all sin dar är Paulus så väldigt noga med att stryka under att han inte hade haft någon kontakt med apostlarna i Jerusalem? Han hade fått en uppenbarelse, säger han. Och man skulle ju tycka att det naturliga var att han omedelbart skulle satt sig på bussen och åkt upp till Jerusalem för att kolla med de 11 eller 12 där uppe. Kan det här stämma? Och så gör han inte det. Utan han sätter sig på kamelen och åker till Arabien istället. Och han talar inte ens om vad han gjorde där. Utan så småningom kommer han tillbaka till Damaskus. Och vi kan då läsa i Apostlagärningarna 9 att han började omedelbart att förkunna i synagogorna i Damaskus att Jesus är Guds son. Inga halvmesyrer här inte. Varför åkte han inte till Jerusalem? Jag tror att det kan ha att göra med att han själv var fackman. Han var teolog. Apostlarna i Jerusalem var däremot lekmän, är kanske synd att säga, därför att de fick nog ganska ordentlig undervisning i skrifterna. Vanligt folk också, men de var ju fiskare och tullindrivare och folkuppviglare och lite annat sånt här i den vanliga branschen. Paulus hade däremot suttit vid Gamaliels fötter. Han var fullstoppad med uttolkningar av skrifterna. Han visste precis hur varenda text skulle utläggas och tolkas för att stämma, så att säga, med traditionen. Och nu hade han fått en uppenbarelse som välte hela traditionen överenda. Ingenting stod kvar på sina gamla platser. Och det var ingen idé att åka till Jerusalem. För han visste att de hade inte fått den uppenbarelsen, och han visste att de skulle inte kunna uttolka den heller. Och det är ju lite lustigt det här. Jesus utväljer 12 apostlar. Och de lever tillsammans med honom i 3-3,5 år. En tid tider och en halv tid antagligen. De hör honom predika, de ser honom bota sjuka, de får prya ett tag själva med att väcka upp döda och driva ut andar och så vidare. Och man kunde tycka liksom att ja, här skulle ju verkligen, ifrån dem skulle verkligen så att säga fortsättningen komma. Men de blir ju ledare i Jerusalem, och församlingen i Jerusalem upphör att finnas till år 135 efter Kristus, då romarna slår ner det andra judiska upproret. Och sedan så hör man ju liksom inte av de här herrarna. Påven i Rom påstår visserligen att han är fortsättningen på Petrus, men det har vi inga säkra bevis på. Istället handplockar Herren en helt annan gubbe, en som inte alls har gått runt med Jesus, och ger honom en uppenbarelse. Och vad mera är, i Galatien visade sig att det uppstår en konflikt mellan de här båda lägren 20 år efter Jesu död och uppståndelse. När Saul från Tarsus väl kommer tillbaka till Damaskus, så har han fått en helt ny bibel. Ingenting står på sina gamla platser, mer än bokstäverna. Den ser ut som förut, men innehållet är helt nytt. Och det är utifrån den insikten som han går så tufft fram. Därför att den omtolkning, den omdefiniering av Bibelns budskap, Gamla testamentets budskap, som han gör i Arabien, den var honom främmande, och den är den kötsliga människan främmande. Därför att det som gör att grönsakerna vinner över Kristus, det är just människans önskan att bli som Gud. Bli hans jämlike för att kunna i praktiken ta hans makt. Kunna äga skapelsen istället för att förvalta den. Kunna på allt sätt råda över den utan att ansvara för den. Och det är ju för det ändamålet som människorna plockar åt sig av kunskapens träd om gott och ont. Moralens träd. Och man kan tycka det att vår önskan att bli som Gud, det är en väldigt knepig önskan. Därför att Gud går ju inte på Systembolaget, och Gud går inte på bordeller. Och är det inte det vi är till för, att bli som Gud? Jo, mycket av det vi kallar helgelse handlar om att försöka lyfta sig själv i håret. Och somliga av oss är ju rätt så flintskalliga därför att vi har hållit på ett tag. Jag har en god vän här som har dragit... Men här kommer nu alltså Paulus tillbaka från Damaskus. Och han ensam förstår vad frälsningen egentligen handlar om. Han ensam. Den naturliga människan är upprorisk emot Gud. Därför att det var i ett uppror mot Gud som man äter av kunskapens träd. Och upproriskheten märks att så fort vi lägger någonting till Kristus så är det tillägget som gäller. Och man får kämpa med näbbar och klor för att få ha kvar Kristus. Därför att upproret drar så att säga det längsta strået. Och vi ska titta i Romarbrevet 8. Jag läser verserna 5 till och med 8. De som lever efter sin kötsliga natur, det är alltså kunskapens träd, tänker på det som hör till köttet. Men de som lever efter anden tänker på det som hör till anden. Köttets sinne är död, men andens sinne är liv och frid. Och så kommer det, köttets sinne är fiendskap mot Gud. Det underordnar sig inte Guds lag och kan det inte heller. Det som följer sin syndiga natur kan inte behaga Gud. Köttets sinne är fiendskap emot Gud. Det var människor som dödade Kristus. Ibland frågar folk, hur kan du tro på en Gud som måste slå ihjäl sin egen son för att komma på så gott humör så han kan förlåta folk deras små synder? Det är bara dumheter. Det var inte fadern som dödade sonen, det var vi. Och det var vår fiendskap. Ju mer de andliga ledarna förstod vem Jesus var, desto mer hämndlystna blev de. Vad ska vi ta oss till? Den mannen gör ju många tecken, sa man. Och så bestämde man att han skulle dödas. Och det är alltså en bild av dig och mig. Det finns inom var och en av oss ett sådant uppror som lätt kan aktiveras. Allt är tillåtet, men inte allt är nyttigt. Allt är tillåtet, men jag ska inte låta något ta makten över mig. Därför att fiendskapen, när den blommar ut, så förlorar jag självkontrollen. Och Jesu frälsning handlar om att jag ska bli fri från mitt slaveri och få självkontrollen tillbaka. Inte den perfektionistiska självkontrollen, men kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Eller som det stod i 1917, kraftens, kärlekens och tuktighetens ande. Så att man inte gör vad som helst eller lever hur som helst. Och nu är det 30 sekunder kvar av min utmätta tid. Ja, jag ska inte dö än, hade jag tänkt. Men vi ska röra oss i riktning mot matsalen, så att jag säger att fortsättning följer.